Månadens ansikte sitter på komikern Valle Westesson som bara måste genomföra idéer han får. Som att bli kulturskeppare eller skriva guideboken 100 balla ställen i Skåne eller bygga ett cirkusvagnshotell. Och så här beskriver han sig själv.
Det är jätteenkelt. Jag ser ut som en klassisk hipster i medelåldern. En sliten gubbkeps för att dölja mitt tunna hår. Ett så här fyra dagars skäggstubb och ett par så här sköldpaddsplast naturligtvis, men sköldpaddsfärgade glasögon och vitt linne, sliten jeansskjorta och ett par bruna manchesterbrallor. Jag är 1,85 lång och ganska smal, oftast gympaskor. Jag försöker duscha och luktar gott. Jag har just nu en väldigt god parfym som jag fick av en kompis.
Diskret sånt.
Diskret kanske, okej, okay, då har jag den gnuggats av. Men jag tror att jag ser ganska så snäll ut. Folk brukar inte bli rädda för mig när de tittar på mig i alla fall.
Mm. Blå ögon bakom de här hornbågarna?
Ja, någon slags gråblå ögon. Ja.
Och ska man introducera dig så är det ganska svårt, för du har gjort så många saker kan man säga. Komiker i mitt sinne från början, ståuppkomik. Du var med i ett radioprogram för en 15 år sedan. Hej domstol, tillsammans med Kalle Lind som har varit ansikte i den här serien också. Ola Norén. Gjort humor- och barnprogram mot tv och i radio och varit manusförfattare på Malmö stadsteater.
Det stämmer
annat.
Bra. Du har gjort din hemläxa.
Ja. Du är skeppare på den blå båten.
Ja.
Ett fartyg med kultur och nöjen i Malmös hamn.
Så är det.
Kanske mest känd på senare år för en bokserie. 100 balla ställen i Skåne. Det är lite svårt att sätta någon titel på dig där. Komiker, mångsysslare, multientreprenör. Vad kallar du dig själv för när folk frågar dig vad du gör?
Det beror på lite vem som frågar. Just nu är vi ju på mitt cirkusvagnshotell i Kirseberg i Malmö. Så då säger jag att jag är hotelldirektör. Det tycker jag låter så himla fint. Det låter som en så här titel från 1920-talet.
Ja.
Men om jag är ute och pratar om mina böcker så säger jag att jag är författare. Och när jag hänger med kidsen så säger jag att jag är pappa. Så att det kan väl vara lite vem som frågar kanske, vilket sammanhang.
Ja, hotelldirektör har en viss klang, det får
jag
man
tycker
säga.
Det.
Ja, vi står på ditt hotell kan vi säga, eller ja, i Grand Circus Hotel. Det är möjligen Malmös senaste nytillskott i hotellfloran.
Kan det vara.
Och det är ett speciellt hotell med cirkustema vid lokstallarna där man parkerade tåg förr i tiden. Och ja, det får visa och berätta en smula här.
Här har vi då ett gäng vagnar, 10 stycken vagnar och en tältpaviljong. Och jag har byggt dem själv. Jag har köpt chassin och vagnar av nedlagda bondgårdar. Strippat ner allt gammalt trä och sparat stommen och hjulen. Och sen så har jag byggt då cirkusvagnar upp på dem. Och det jag tänker på med cirkusvagnar är ju som en påminner på ett sätt om en husvagn. Fast de är liksom högre upp från marken. Större hjul och sen så har de ju de här rundade, halvcylinderformade taken som jag tycker är så fina och signifikativa för cirkusvagnar. Och sen är de också målade i glada färger med mönster och dekor och det står saker utanpå dem. Det står Lions, Beasts and Reptiles till exempel på Lejontämjans vagn.
Vi får gå och titta.
Och sen så är det stjärnor och kometer och månar på Magikerns vagn och så är det romber och blyglasfönster på clownens. Här är clownen, ska vi titta in i den?
Här står det öppet.
Den är då alltså gul, orange, röd och duvblå.
En liten trappa.
Ja, en liten trappa upp, ja.
Och så är det här är ett rum kan man säga.
Ja, det kan man säga. Ett rum som är 2 meter brett och 4,8 meter långt. Och större delen av golvet täcks av en ganska så stor dubbelsäng med en stor turkosmålad sänggavel och en röd sänglampa. Och en stor blommig svart tapet och sen så är det brunt trätak. Och sängen är då upphöjd en meter från golvet och på gaveln under den så finns en draglåda. Så här låter när man drar ut den. Och i den så finns då en säng till på tvären. Så här kan man bo ett par eller en liten familj eller tre väldigt goda vänner kanske. Och detta är liksom en standardvagn. Sen har vi någon som är mindre och sen så har vi ett par stycken som är större och de har dragit in vatten och avlopp i. Så då har vi liksom grävt fram här på grusplanen och installerat vatten och avlopp. Och så, då finns liksom toa och ett litet pentekök i dem.
Mm. Det är inte speciellt tjocka väggar.
Det är 45 mm reglar. Så de är ju isolerade men ungefär som en husbil. Inte supervarma på vintern med andra år, utan det här är tanken att det ska vara säsong från maj till september.
Och vagnarna är väldigt olika allihopa. Och ja. Väldigt olika kan man säga normala kedjehotell av svensk snitt. De ser ungefär likadana ut allihopa. Det är ljust och fräscht kan vi säga.
Ja,
och det
här är väl, ja, men här har jag gått åt andra hållet, precis. Jag tycker det är väldigt tråkigt med ljust och fräscht. Så jag har gjort det mörkt och mysigt istället.
Och allt det här har du byggt
på egen hand? Byggt, ja.
Hur kom du på den här idén egentligen? Att bygga ett cirkushotell vid lokstallar på gamla traktorvagnar?
Alltså jag har fått den frågan några gånger och jag brukar svara så här. Att få idéer är väldigt enkelt för det går så snabbt som att knäppa med fingrarna. Men att verkställa dem, det är det jobbiga.
Ja, det är ofta där folk fastnar. Man får bra idéer om att man borde göra det här.
Ja, jag tycker alla har bra idéer. Och sen så måste man vara enträgen och målmedveten och vara beredd att få ont i ryggen för att förverkliga dem. Om det viktiga är att förverkliga dem, det är inte säkert det viktiga för alla människor. Men vissa idéer som jag har vill jag gärna göra, och det är mest för att jag är så himla nyfiken på att se. Om jag tänker så här, tänk om man skulle starta ett hotell med cirkusvagnar. Jag älskar ju cirkusvagnar och jag älskar hotell. Tänk, hur skulle det vara i verkligheten då? Då skulle jag behöva göra så och så och så. Sen så blir jag så nyfiken av min egen tanke, så då måste jag göra det för att se hur det blir. Mm. Och den driften liksom får mig att sätta igång. Och när jag väl är igång, då berättar jag för andra, för jag kan inte hålla käften. Så då berättar jag, vet du vad jag håller på om jag ska göra det här och det här. Och sen när jag väl har berättat det för andra, då kommer jag in i nästa fas. Och då är det så att, nu måste jag göra det, för jag ser ju mig själv som en sån som fullföljer saker. Jag är ingen liksom quitter. Jag slutar inte efter hälften, utan jag gör det färdigt. Så då måste jag sen driva det vidare för att inte bli besviken på mig själv. Så jag har satt mig själv i en rävsax som jag måste ta mig ur. Aha. Så det är min metod att få göra saker gjorda.
Mm. Men konsekvensanalys då? Ekonomiska planer och sånt? Alltså hur vet du att det här kommer att fungera innan?
Nej, det vet jag inte. Mm. Nej, jag satsar allt på ett kort. Så är det i det här fallet.
Låna pengar?
Ja, och dragit in kompisar och kompisars föräldrar och sånt som har investerat alla sina sparpengar. Så att, ja, det är såklart ett högt spel, men å andra sidan, vad ska man annars med livet till då? Sitta och vänta på att någon annan ska göra grejer, det är ju tråkigt.
Hur går hotellet nu? Det verkar vara rätt mycket folk och barn som skriker i fönstren.
Eller hur? Ja. Hej då! Just nu går det jättebra. Här sen midsommar och framåt så har vi haft i princip fullt varje kväll. Mm. Och sen har vi ju en del som är camping också med... har vi mellan 5 och 10 husbilar som rullar in varje kväll. Mm.
Våga ta språnget, ja. Har du alltid varit sån? Alltså, du gör det andra pratar om?
Jag vet inte det andra pratar om, men jag tror att jag har liksom pushat mig själv längre och längre. Men jag har nog alltid haft en väldig skapande lust och skapande drift. Om jag tillverkar någonting liksom med... helst med mina händer, något fysiskt med mina händer, så blir jag distraherad från tanken på att jag en dag ska dö. Så då slipper jag tänka på det. Så att då liksom, ju mer jag skapar och ju större projekt jag har, desto längre slår jag liksom tanken på förgängligheten åt sidan. Mm. Så det är också någon slags metod att, att göra livet drägligt och meningsfullt. Trots att vi alla en dag vet att det tar slut. Men just nu så gör det inte det, för jag måste göra färdigt det här.
Är det extra mycket så med, vad ska jag säga, konkreta objekt? Du pratar ju en del som yrke också, det vill säga som komiker och skriver ord i böcker och sånt också. Är det extra tillfredsställande då att göra någonting som faktiskt går att ta på?
Ja, det tycker jag absolut. Jag tycker det är det roligaste och skönaste att skapa i liksom tre dimensioner. Att forma material till något nytt.
Du har jobbat som guldsmed också.
Det var det jag började. Kanske är det jag har varit bäst på egentligen, om det är viktigt att tänka så. Men det började jag ganska så tidigt i livet med att göra smycken. Och jag hade bra verkstad sånt hemma i familjen, så jag höll på väldigt mycket under barndomen. Och sen direkt efter gymnasiet så började jag som lärling och sen silversmed och sen hos en järnsmed och sen hos en guldsmed. Så jag höll på liksom min lärlingsutbildning i 5 år. Och sen så jobbar jag med det i 5 år till och så tillverkar mina smycken och sålde dem. Innan jag liksom halkade in på humor och media.
Mm. Jag tror jag såg det på Malmöfestivalen vid ett stånd någon gång för länge sedan.
Ja. Absolut, ja. Det har jag stått och sålt smycken. Ja, visst. Det stämmer. Ja. Det stämmer bra.
Men då hade du ett yrke, ett hederligt yrke som syokonsulenten hade varit nöjd.
Ja då, att du stannade vid. Men jag bakade av det.
Ja. Vi ska väl reda ut biografiska fakta också. Jag är född 74, då blir man 45.
Stämmer.
Ja. Från Lund från början.
Ja. Föddes i Lund och där bodde vi tills jag fyllde 5. Och sen flyttade vi till Bohuslän, till en liten ö som heter Bohusmalmö. Och där bodde vi tills jag var 10 och då flyttade vi till Malmö. Sen har jag i princip varit Malmöbo sedan dess.
Fru och barn?
Ja,
i närheten.
De är här någonstans. De sprang ner och köpte falafel. Precis. Jag är gift med Kajsa som jobbar med teater. Hon är scenograf och kostymör. Och sen så har jag 2 barn som heter Blanka och Tim. De är 14 och 10. Jag håller på att skola in dem i hotellvärlden. De lär sig städa rum. De lär sig checka in och checka ut folk. Så att jag kan trappa ner och börja på nästa projekt. Så kan de driva hotellet åt mig. Nej, men jag tycker om att ta med familjen. Inte i något tvångssammanhang. Men det är kul och man kan mötas liksom, och jobba ihop och känna att de har också en uppgift här.
100 balla ställen var vi inne på. Det är väl kanske det du har fått mest uppmärksamhet för. Jag gissar att de går ganska bra. Det är 100 balla ställen i Skåne som har kommit ut i olika upplagor.
8 stycken faktiskt.
Ja, och så har du expanderat till 100 balla ställen i Köpenhamn och Stockholm.
Ja.
Och i de böckerna beskriver du ställen som andra turistguider, reseguider och sånt kanske inte berättar om.
Nej, inte alla i alla fall. Nej, men jag åker omkring och har ständigt liksom någon slags spejande öga efter ställen som är intressanta av en eller annan anledning. Och det kan vara för att det är ett väldigt vackert ställe eller ett väldigt fult ställe eller ett märkligt ställe för att någon spännande människa har bott eller gjort något intressant på den platsen. Eller så kan det vara en byggnad eller någonting som har en bra story kring sig. Ställen som sticker ut på ett eller annat sätt. Och så beskriver jag dem på mitt personliga sätt.
Alltså övergivna industrier.
Kan det vara. Kan det
en
vara?
Gammal mjölkbar eller en öppen mjölkbar var väl det kanske.
Så kan det vara. Så kan det vara.
Tunnlar, grottor, ett UFO-monument utanför Ängelholm.
Ja, precis. Ställen som är värda en utflykt men som kanske inte alltid platsar i liksom kommunens turistbroschyrer som ska vara allmängiltiga och täcka grunderna. Utan jag kan skriva om ett ställe på ett ironiskt sätt som jag vill det eller trevligt sätt som jag vill det, men gemensamma nämnaren är att jag känner att jag tycker om det här stället extra mycket. Men jag tycker också att det är jätteroligt när jag ger mig ut på jakt efter nya ställen, att jag hört att det ska finnas ett gammalt skifferbrott som har regnat igen, så det är en stor damm nu för tiden inne i en skog bakom en kulle där det inte går några stigar längre.
Har du gjort något rejält magplask då, ibland dina projekt? Det här gick åt fanders.
Ja, det har jag väl. Vi gjorde ett tv-program som blev väldigt som blev väldigt sågat och ingen verkade tycka om det. Som var någon slags brytpunkt. Vi slutade faktiskt jobba ihop, vi som gjorde det här radioprogrammet innan. Vi är fortfarande goda vänner och har gjort andra grejer ihop. Men som grupp så slutade vi jobba ihop efter det. Mm. Och det var väl ett magplask, får man säga. Men då började jag skriva de här balla ställenböckerna istället. För jag kände att jag var tvungen att ha något som jag kunde göra själv. Så att även ett magplask kan ju leda till ett svanhopp nästa gång.
Och här har du, kan man ju säga, då skapat ett ballt ställe själv. Det skulle väl kunna platsa i en av dina böcker där
stället? Ja, jag får nog på ett ofint sätt smyga in det i nästa utgåva. Hade jag upptäckt det här själv så hade jag ju såklart skrivit om det. Så får jag inleda texten, tror jag.
Sa Valle Westesson, direktör för Grand Circus Hotel på Kirseberg i Malmö. Och vi ska tillägga att boken 100 ballaställen i Skåne finns inläst som talbok. Reporter var Mats Sundling.